Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
Mr. President.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Välkomna till den här specialserien av Podscriptum som handlar om amerikanska presidenter. Det är helt enkelt så att vi har en författare i vårt stall, om man säger så, som har skrivit böcker om presidenterna i USA som det handlar om. Och det kom vi på här är ett ganska spännande ämne, så vi ska faktiskt avverka några av dem och vi börjar från början här idag. Och dagens president är ju George Washington då, han var ju första presidenten. Ja, och vem är då vår gäst om inte Klaus Stolpe? Välkommen med.
Tack, tack.
Och du har ju hjälpt oss under vintern med våra Trump-nevroser här och lotsat oss ut ur Trumps välde och sen in,
ja,
in,
kan man säga, ja.
Ja, in i Bidens välde. Men du berättade ju det i vintras också förut att du är ju faktiskt doktor då på amerikanska presidenter och du har gått igenom dem i en doktorsavhandling som sen då har blivit en bok också på Skripten förlag som heter Den amerikanska drömmen. Men det här med att göra det till forskningsprojekt, det är ju lite märkvärdigt. Det var väl dels en liten slump att det blev forskningsprojekt av det, eller? Men hur kom det sig?
Det var väl mer slump att det blev en doktorsavhandling, ska vi väl säga. För att jag, det som jag gjorde var att jag skrev en bok om USAs presidenter och då jag inbillade mig att jag började bli färdig, så upplevde jag ju att det här är ju då inte statskunskap mer, utan det är mer historia eller politisk historia. Och jag är ju statsvetare i grunden och har då,
ja, just det.
Har då blivit doktor i statskunskap för länge sedan, alltså 1997, och där jag jämförde olika presidentvalsmetoder. Så hade ju den referensramen att vad krävs för en doktorsavhandling, och sen började jag tycka att det här är ju liksom lika bra eller dåligt eller något sånt, så jag tog kontakt med. Jag började i fel ända helt enkelt. Jag skrev först och sen tog jag kontakt med historikerna i Åbo och frågade att kan man fixa det här till en doktorsavhandling i historia? Och svaret var att ja, det går väl an, men att det krävs ju en massa jobb för att liksom passa in i de formalia som gäller. Så att det var ju inte kanske den mest rationella tidsanvändningen i världshistorien, om vi säger så. Men att jag tänkte att nej, men varför inte att jag kör på det där? Sen hamnade jag ju läsa upp en massa, eller massa och massa, men en del historia som ja, bryggstudier helt enkelt. Mm. Och då på den vägen blev det, och när jag skulle doktorera så var jag tvungen att plocka bort allting som var kul, om vi säger så. Historiker tycker inte om anekdoter, men att jag hade ju de spara i minne, så att sen följde jag ju upp det här, alltså jag disputerade 2011 och sedan så 2013 så kom jag ut med den amerikanska drömmen som då gavs ut på Skriptum. Så att det är ju ett antal år sedan det också, att då var ju det här, Obama hade just blivit omvald, om jag tar ett lägga den boken i ett tidsperspektiv, så att, men att på den vägen var det så att.
Men sen har du ju skrivit då om Trump senast i vintras och Så att du har liksom följt upp då, egentligen, ja, Obamas sista period har ju inte kommit med på ett vis, men...
Nej, precis.
Så var det så att din bok blev en doktorsavhandling och sen blev det en bok som var lite annorlunda än den där första boken då, eller?
Ja, precis.
Men det här du sa att man fick lägga till då när du skulle göra det till forskning, vad var det då framförallt?
Nej, men att det är ju klart att du blir med pet noga helt enkelt, ja, och liksom en annan språk direkt och allt det där, att kallar du vissa formaler och mer noggrant med sånt som källhänvisningar och liknande, så att det blir ju mer teoretiskt eller torrt ifall man då vill. Så vill du uttrycka saken.
Men det här med att en viktig central del i det är ju din poängsättning av presidenterna, och den är ju delvis vetenskapligt, och du jämför ju också med andra poängsättningar som har gjorts, och du berättar hur du har gjort den och så här. Fanns den med i den där första bokversionen som du höll på med, att du värderade presidenterna också då, eller?
Nej, det var inte så utmejslat helt enkelt, utan det var mer på, i och med att jag hade ju inte de här forskarambitionerna, ja, på det viset, så att det var ju det instrumentet som jag utvecklade, någon form av utvärdering hade jag, men att jag gick ju mer noggrant tillväga och teoretiskt och akademiskt tillväga, om vi säger så. Mm. Och det här, för det gällde ju då att motivera på ett helt annat sätt, att när jag tycker så funkar inte en doktorsavhandling helt enkelt, utan jag hade ju reagerat på att i sådana tidigare undersökningar som hade gjorts, utan att jag liksom vill racka ner på andras jobb, så det kunde vara alltså antingen bara en rangordning rakt av vad man hade tagit med ett antal experter eller någonting sånt, och så räknar man ut någon medelplacering och kollar då att jag har med något Lincoln var bäst eller någonting sånt. Eller så kunde det finnas en hel uppsjö av värderingskriterier som väldigt långt överlappar varann, och de kunde vara lite konstiga. Någon gång så kunde det vara liksom en undersökning som i princip var helt seriös, så kunde det vara familjebakgrund. Och jag menar, vad liksom, är det bättre ifall man är liksom söndaravlad av en massa akademiker, eller är det bättre ifall man har kommit från ingenstans och sen blev vi president, så att det var vissa sådana till synes ganska virriga saker som kom in. Mm. Och sedan så ett annat exempel så var att man i några undersökningar hade som ett separat kriterium hur man har skött utrikespolitiken, men det är ju bara det att i det tidiga USA så tidvis så fanns det ju ingen utrikespolitik att tala om, såvida man inte liksom tänker på att chasa bort indianer eller no, från vilda västern eller någonting i den stilen. Så det blir ju ganska, man måste ju, om man lägger upp kriterier, så det måste ju vara, alltså det är ju en ganska grannlaga uppgift att fixa till det så att det passar in på alla presidenter helt enkelt.
Mm. Men det där med familj och så, det är väl lite en amerikansk, man har fördom att det är liksom den där delen också, att man ser chic ut och har en fin familj och en hund, och de grejerna har ett värde i USA för de som röstar, och får vi känslan av att det också,
ja, det
ett
är så,
uttryck
så,
för det kanske.
Så ja. Är det väl i och för sig, och speciellt i modern tid liksom, som då vi har fått TV och allt sånt här, men att det har ju då inte något att göra med om huruvida man har varit lyckad som president eller inte. Att jag menar, oberoende vad man tycker om Kennedy, så han blir ju inte bättre av att frun var vacker och barnen var gulliga.
Nej, egentligen inte.
Han blir mer populär, men att han blir inte nödvändigtvis bättre. Popularitet är ju ett av de kriterier som jag använder mig av, så att där kommer ju då direkt eller indirekt åtminstone den där familjebakgrunden in, ifall det är något som man har kunnat liksom slå politiska mynt av, om vi säger så.
Men i lagom mängd och storlek så att säga påverkar. Ja, vad intressant. Den här idén till att fördjupa dig i presidenterna, var det naturligt som statsvetare från början, och du undersökte ju valen och så här, men också presidenten som ämbete och som personen bakom och hela det här, eller finns det någon, var det något specialintresse som du privat hade kring det, eller vad kom det ifrån?
Alltså jag är ju specialintresse snarare för att, eller alltså jag är ju intresserad av historia rent allmänt, och då menar jag inte liksom sånt här med krukor i jorden och att man ska gissa sig till om de är 1000 eller 2000 år gamla, det är liksom det är inte min grej, utan mer sån här politisk historia. Och sedan då den här kopplingen till USA, så kommer väl, alltså vi får väl börja med Lucky Luke ungefär och sånt. Nej, men på allvar, för att det var liten, så jag menar, jag läste de här Asterix och Tintin och där, som, men att tyckte jag mer om Lucky Luke, och sen i något skede så insåg jag ju att de som finns med där så är inte nödvändigtvis fiktiva personer, utan Jesse James och Billy the Kid har funnits på riktigt, låt vara att de inte var presidenter, men att ibland så förekommer någon president till och med, men att sen har man ju sett på westernfilmer och allt sånt, så att det här, USA är ju ett spännande land.
Mm. Ja, men det här ska vi återkomma till i vår långa, långa, förhoppningsvis, om någon finansierar oss, serie om presidenter.
Orkar, om någon orkar lyssna på oss.
Ja, eller ännu viktigare att någon finansierar den, att man lyssnar. Ja. Men i alla fall, nej, vi tycker att lyssnande är viktigast. Men i alla fall så ska vi, det här med USA är ju, och jag tycker att det vi nu står framför, det här mount av presidenter på något vis, det är ju, man får liksom, det är som att ta i gudomen, att ta på det där högsta, mest förnäma, att man får vara med i det där maktens eller världens viktigaste jobb, och man får liksom rum att vara med den här presidenten genom att vi nu ska diskutera dem. Alltså, du förstår, inträdet till någon sån här högre makters rum, känns det som. Jag vet inte om du har den, du kanske lever helt i hybris efter alla dina böcker också.
Nej, jag vet inte, vet jag inte, jag lever väl i hybris, men att jag tror väl att så pass mycket självförtroende måste vi väl ha, att den som orkar och vill lyssna på oss så får gömma kunskap på köpet, och då menar jag inte torr teoretisk kunskap, utan lite mer cool grejer eller anekdoter eller roliga berättelser eller någonting sånt, så att man får en bild av, de blir ju ett tidsdokument i sig, och förstås sen är det ju det att hur pass intressant är en amerikansk president, och om den inte är någon av de här mest kända, redan att man blir USAs president så gör man, då är man ju en intressant person på sätt eller annat, för att man i regel inte kommer dit av en slump, utan det finns ett intressant liv bakom, helt enkelt.
Ja, visst, alltså, och liv bakom, men också, som du sa nyss, kopplingen till Amerikas historia. Det blir ett fantastiskt sätt att liksom göra små nedslag i Amerikas historia också.
Ja.
Och sen också tycker jag är lockande att höra någonting om vissa presidenter som man inte ens nu idag vet finns, som vi efter det här projektet, i alla fall kommer jag att veta, att de har funnits och helt okända, men förstås, du känner ju väl till dem. Så där, nu drar vi igång och vi ska börja från början.
Mr. President.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
George Washington. Han har ju blivit lite av en myt, och han var den första presidenten. Han formade hela det här presidentskapet, det fanns ju inte före honom. Och jag menar, jag har ju bott i USA också, liksom, det finns någonting otroligt heligt, något mytiskt kring George Washington. Och det verkar nästan lite märkligt, han är nästan som en ballong istället för en president. Men han var väl en bra president också, så det ska bli spännande att höra vad du har att säga om honom.
För som du säger, att det finns mycket sån här mytbildning kring honom, att han framställs ju som någon nästan gudalik person, åtminstone förr i tiden, och som används som exempel i skolundervisningen. Det finns såna skrönor som det inte finns något belägg för, helt enkelt, att någonting som man åtminstone förr lärde sig i skolan i USA så var att då George Washington var liten så hade han fått tag på en yxa och huggit ner ett körsbärsträd, och pappa blir skitförbannad och börjar härja att vem är det som har gjort det här, och så börjar George Washington gråta och säga att ja, men det är klart att det är jag, för att pappa, du vet ju att jag inte kan ljuga, och så börjar pappan gråta och kramar om honom att ja, det är just det som är det bästa med dig, att du är värd mer än din ärlighet är värd mer än 1000 körsbärsträd och så vidare. Att jag menar, att klart, det kan väl ha hänt, men hur kan vi veta det? Alltså, men att han lyfts ju fram som någon sån här förebild, och så barnen ska veta att ja, men George Washington ljög aldrig, så att då ska inte heller lilla Billy eller vad du nu heter, så ska inte ljuga heller eller något sånt. Trump kommer knappast att ta som exempel i skolundervisningen på den här punkten, hoppas jag.
Men just det här med den här mytbildningen, är det, tror du, någonting som skapades redan under hans livstid, eller är det långt mycket senare som det har blivit någon slags sedelärande?
Ja, det där med körsbärsträdet så råkar jag känna till, för att det var någon sån här bok som kom, tror det var just efter att han hade dött. Mm. Alltså det var en kar som hette Mason Locke Weems som skrev om George Washington, och det där, jag tror att det där kom just efter att Washington hade dött, så det där har långa rötter, men att om man bara hittar på, eller om man samlar på rykten och gjorde dem till, försökte forma om den till en sanning, så det må ju vara osagt, men att jag menar någon konkret dokumentation i termer av att George Washingtons pappa ska ha suttit och skrivit dagböcker på 1730-talet, så får vi väl säga oss i månen efter.
Ja, det är ju hemskt länge sedan det här, alltså, när han var barn.
Ja, det kan man lugnt säga.
Och det är ju en fjärran tid. Men alltså, han, förutom att han var mytisk, så är han, var han lite, vad jag förstår, också untouchable på det viset att man får inte ens nämna honom, eller man får inte göra i alla fall narr, eller hur, att man, det är en otroligt helig person det här vi frågar om, eller?
Ja, det kan man nog säga, för att ett exempel som jag har sett nämnas i några sammanhang, så är att det kom ett teaterstycke som heter The Virginians på 1850-talet, så det var ju 50 år, mer än 50 år efter att Washington hade dött. Mm. Och där plockas Washington med som en figur i den där pjäsen. Jaha. Jag vet inte desto mer om vilken typ av roll som den här Washington-karaktären har, men att det var inte alls omtyckt, för att jag menar, så där gör man ju bara inte. Då var det ju ändå, ska vi komma ihåg, ett halvt sekel efter att han hade gått bort, så att det är klart att då vi gör en utflykt i historien, så de värderingar och normer som gällde på 1850-talet så gäller ju då inte idag. Så att idag, jag menar, finns väl hur många filmer som helst var någon spelar George Washington, så att numera är det väl tillåtet, men att jag har ju svårt att tänka mig att han skulle, vad ska vi hitta på, alltså att om det skulle komma en film var han framställs som butiksrotta eller hästtjuv, så skulle det inte vara så det skulle inte falla i så god jord, misstänker jag.
Nej, men i alla fall det här med Virginia, sa du, för det var ju Virginia som han bodde, och kanske kom han därifrån också. Mm. Men han hade väl en stor estate där, helt enkelt.
Ja, det var ju den delstaten som man ju nog kopplar ihop. Mm. Med honom. Mycket av de här tidiga presidenterna är ju från just Virginia. Det har en annan tyngd, en politiskt sett, det där området, vad det har haft senare.
Just det. Men vad gjorde han då? Vad var det han uträttade, och vad var det som fick... Han blev alltså vald ut... Det fanns ingen annan. Han blev enhälligt vald, ska vi säga. Men vad var det?
Ja, i princip enhälligt vald. Men att på den tiden så... De som blev elektorer, de hade detsamma ungefär motsvarande system som idag. Mm. Bara att de inte var gummistämplar på samma sätt som i dagens läge riktigt. Men grejen var att på den tiden så hade de här elektorerna två röstsedlar var. Så att det liksom, så man fick rösta på två olika utan att rangordna den på något vis. Mm-hmm. Och i bägge de här valen då Washington blir vald, så han får alltså en röst, ena rösten från, alltså alla elektorer så ger en av rösterna åt honom.
Ja.
Och sedan då så att där fanns ju då lika många röster till att fördela, och på den tiden så ställde man ju inte upp i val med en egen vicepresidentkandidat, utan den som blev tvåa då så blev vicepresident. Mm. Det där är ju lite knepigt, för det kunde ju hända att de skulle ha avskytt varandra. Jag menar, jag tror inte att Joe Biden skulle ha Donald Trump som vicepresident. Nej. Om vi uttrycker saken diplomatiskt.
Och inte andra hållet, att Trump skulle vilja ta... Ja, vad heter hon?
Hillary Clinton, nej, knappast.
Men i alla fall, bara så att man sätter Washingtons handlingar. Han var ju väldigt av en militär, alltså var det inte därför han fick en sån status i själva verket?
Jo, för att om vi backar tillbaka bandet lite så att på... Alltså i Europa så fanns det ett krig 1756-1700... 63 som kallades för sjuårskriget. Mm. Men att man, faktum att man rök ihop i Nordamerika redan två år tidigare, 1754. Och då var det britter som stred mot fransmän och indianer. Fransmän och indianer gjorde gemensam sak. Man brukar också kalla för French and Indian Wars. Mm. Och då var ju Washington på den här brittiska sidan helt enkelt.
Ja, just det.
Mm. Det låter ju kanske lite konstigt, för att sen så ledde han ju kontinentalarmén mot britterna sen 20 år senare. Mm. Att som en ung man så deltog han framgångsrikt i det där kriget och fick redan då en viss uppmärksamhet för att han omtalades i någon brittisk tidning då på 1750-talet och var då citerad att det är någonting speciellt med det här fantastiska ljudet och kulorna vina kring öronen. Och sen så, långt efteråt så blev han tillfrågad om han faktiskt har sagt det, och sa ja, det vet jag inte, men att jag måste ha varit väldigt ung om jag haft kläckt ur mig en sån sak.
Ja, just det.
Att det är någon sån här skröna, men att det där visar ju, även om det där exemplet knappast stämmer, så redan att han är citerad så visar ju på att det var någon som man liksom uppmärksammade och kände till borta i England, för det där var alltså i en London-tidning.
Mm. Men kan det att han sen leder armén då mot britterna, har det någonting att göra med att han är, vad heter det, godsägare eller markägare och på så vis... Ja, liksom...
ja, säkert, men att han hade ju ändå en ordentlig CV från de där tidigare krigarna som han hade varit med i på brittiska sidan, så att han var ju rätt självskriven som ledare för den här så kallade kontinentalarmén, man väl började strida, för att det gick ju inte så enkelt till en person som då har en viss allmänbildning om det där, så känner du till att ja, USA så blev självständigt 1776, som man firar det här självständighetsdagen 4 juli, och för att det var då man blev självständiga, men att det var ju då man förklarar sig självständig. Det är ju en helt annan sak sen innan det är accepterat, för att 1775 så hade ju strider redan brutit ut för att mellan brittiska styrkor och de här som vi då kallar för amerikanerna, eller nybyggarna, eller vad vi vill kalla det på den tiden, kolonialisterna helt enkelt. Och så att det var ju först 1781 sedan som britterna kastade in handduken. Från början så antog man att britterna skulle vara överlägsna för att bättre organisation och allt det där, och britterna underskattade också den här möjligheten att de här olika kolonierna, eller om vi vill kalla det delstaterna med dagens språkbruk, att de skulle kunna enas och så vidare. För att, men att de väl gjorde det så blev det ju en drabbning under flera år. Och efter att amerikanerna, om vi nu använder begreppet amerikaner, så efter att de hade tagit några överraskande segrar så kom Frankrike med i bilden. För de tyckte ju om att retas med engelsmännen, så att de kom ju då till amerikanernas hjälp under de där sista åren. Och det där ska ju inte underskattas, för att utan den där franska hjälpen så skulle vi kanske inte ha fått ett USA, åtminstone inte då.
Mm. Så att, genom att de blev starkare, att de lyckades?
Ja, så att liksom pengar och vapen och skolat befäl och allt sånt, så det blev mer struktur över den amerikanska armén.
Mm.
Det där var ju ett lämpligt sätt för fransmännen att hämnas på engelsmännen, för att via det där French and Indian Wars, eller 20-årskriget, vad vi nu vill kalla det, så blev de ju utchasade från Nordamerika, hade ju blivit utchasade några år tidigare, så att det var det som gjorde att Kanada då började höra till Storbritannien.
Mm.
Och man hade ju en chans att ge igen helt enkelt. Så det är många saker som vävs in här egentligen.
Mm. Men han var inte helt övertygad om att det skulle gå bra, trots att den här hjälteglorian nu lyser, så var han lite tveksam, eller hur, där i början?
Jo, för att man har ju verkligen inte oddserna på sin sida. Så att han hade blivit det här utsedd till att leda den här kontinentalarmén, så hade han sagt åt en god vän att han som heter Patrick Henry, en annan av de här ledande aktörerna, att det här kommer att bli början till slutet på min ryktbarhet, men att där hade han ju fel åtminstone.
Ja, det var tvärtom kan man säga.
Men det var verkligen tvärtom.
Och som du sa, då kan man säga att det där med att Frankrike kom med var just det som räddade den. Han kanske hade rätt, men sen kom Frankrike och hjälpte kan man säga så att det blev.
Jo, det är ingen överdrift. Det ska ju inte underskattas för att vi tänker ju USA som en militär stormakt idag, men det har de ju inte varit alls tidigare. Nej. Att vare sig då första världskriget eller andra världskriget bröt ut, så hade ju USA någon jättestark armé, utan de liksom, men de hade ju en enorm industri som man kunde liksom ändra om till krigsproduktion. Det är egentligen från tiden efter andra världskriget som USA har varit sådär något konstant en militär stormakt. Men att det var ju man ju tidigare.
I kalla kriget liksom kan man säga har format.
Ja, det kan man säga.
Men när det var någonting med det här när britterna kapitulerade som var lite lustigt, att de skickade några ersättare. Det var så här stolthetsproblem eller vad ska man...
Ja, precis. Ja. Det var ju då 1781 så har man kapitulerat vid ett ställe som heter Yorktown. Det ligger för övrigt också i Virginia, delstat som vi var inne på för en stund sedan. Och den här Charles Cornwallis, alltså den här brittiska befälhavaren, så troligen så ljög han att han var sjuk. Så han hade skickat en ersättare istället. Och
för att inte förnedras liksom?
Ja, eller? Precis. Att du får gå dit och köta skitjobbet helt enkelt. Och den här Charles O'Hara som kom och kapitulera, och det gör man ju då med att via en sån här symbolisk gest överlämna sitt svärd åt sin besegrare. Aha. Så han ville ju inte ge det åt Washington, utan han ville ge det åt någon av de franska befälhavarna för att markera att ni skulle inte ha vunnit om inte det skulle vara för fransmännen. Men att då konstaterar George Washington att nu får det vara nog. Att det är liksom åt oss du kapitulerar, inte åt fransmännen. Men utöver det så tog han inte emot deras värde själv, utan han gav också över åt en stand-in. Att om inte fan den här Cornwallis kan komma hit och ge svärde, så tar jag inte emot det, utan det får vara en helt annan. Och det fanns mycket, mycket symbolik i det där, därför att den som fick det där uppdraget att ta emot svärdet från britterna, så var en av Washingtons militärer som själv hade hamnat kapitulera i samband med några strider i Charleston i South Carolina, och hade väl, jag vet inte riktigt vad som hände där, men att han hade hamnat och kapitulerat under ganska förödmjukande former, sades det, så att det var ju lämpligt då att han fick ta emot det svärdet, så att britterna tappade ju ansikte en gång till helt enkelt.
Så de fick krypa för den som de hade förnedrat kan man säga då.
Ja, precis.
Och samtidigt måste de ge det till amerikanerna istället för Frankrike. Men det här med, alltså, som person, var han lättsam också, eller har du fått uppfattningen?
Ja, att han verkar nog ha varit ganska sådär strikt och sånt, men det var ju en annan tid, så att det låg väl inte i tiden att man skulle vara som sådär riktigt folklig av sig heller. Men det är ju frågan om gradskillnader där, men att det var en kar, Governor Morris, han hette faktiskt Governor till förnamn och var guvernör i det här. Det är ungefär som om du skulle heta poddmakare Thorsson, ja, eller något sånt. Men att han hade då, den här Morris, så hade det här han slagit vard med någon om en middag, att han skulle våga vara liksom kompisaktig med Washington, och han hade liksom lagt handen på hans axel och sagt att ja, men så roligt att träffas generalen, att ni ser så fräsch ut idag. Och den här Washington hade tagit bort armen och stått och stirrat på honom i flera minuter utan att säga någonting. Tills den där Morris så gick därifrån och gömde sig i folkvimla, och då var det ju inte liksom vem som helst han heller, utan han var ju då guvernör för det som då väl rimligtvis måste ha varit den största delstaten, sagt med viss tvekan, men att om man var från Pennsylvania så det var ju liksom där som centrum låg på den tiden. Och en annan grej, så ett av de kända porträtterna som finns av Washington, så målades av en, ja, vad hette han nu då? Jag såg.
Var det Stuart, den där Stuart kanske?
Ja, precis. Ja, det var väl det han hette. Att, och han tyckte väl då att Washington var lite väl stel, så han sa att ja, men att om vi skulle ta och fixa det här nu, så att om jag glömmer bort att ni är general Washington och ni, så glömmer ni bort att jag är konstnären Stewart, så blir ju det här bättre. Och det här, Washington har konstaterat väldigt kortfattat att herr Stewart ska nog inte behöva glömma bort vem han är respektive vem general Washington är. Och då var det liksom... nog med den saken där, så att...
Ja, fantastiskt. Ja, så att det är klart man måste vara strikt om man ska leda ett land. Men han hade respekt med sig. För poängen är, okej, det var fransmännen som hjälpte till. Men han blir ändå den person som står för frigörelsen på det att han ledde de här trupperna ändå. Men då, är det, eller kommer det sen att bli... hans finurlighet, hur han trixar och fixar fram den här ledningen av landet genom att president och hela systemet som... Så är han också en uppfinnare där redan tidigt och kan krediteras för de grejerna så att säga? Så att...
Ja, alltså han utformar presidentämbetet för en sån här ganska häftig grej med den amerikanska konstitutionen. Det som gör att man överhuvudtaget kan jämföra USAs presidenter med varann så handlar ju om att de har ju verkat under samma grundlag allihopa. Det har visserligen kommit några tillägg, men grundlagen är ju densamma. Mm. Och så har de varit i princip ungefär, alltså det har inte varit så enorm variation med hur länge folk har varit presidenter. Alltså de flesta har varit antingen 4 eller 8 år. Mm. Men att, jag menar, om vi jämför med Finland så blir det ju mycket svårare, för Kekkonen var president i 25 år och sen har vi några andra som var 2 eller 3 år och grundlagen har ändrats. Sauli Niinistö har inte alls samma befogenheter som var tidigare presidenter har haft, eller liksom Kekkonen och tidigare, för det är liksom... Ja, kringskurits det där inflytande. Men grejen är det att i den här grundlagen så det stadgas då ganska detaljerat om högsta domstolens roll och arbetsfördelning mellan senaten och representanthuset och hur många som ska finnas med från varje delstat och sånt. Men att det står väldigt lite där om vad presidenten ska syssla med. Det är egentligen otroligt lite egentligen, om man tänker på hur mäktigt ämbetet är idag. Och en grej så var att allihopa utgick från att det blir ändå Washington, så han får utforma det där ämbetet.
Det var så, okej.
Ja, det var som självklart att det blir han, så att det här liksom får han fixa. Och det där ser man på sån här saker som att han i slutet av sin ämbetsperiod så benådade han några fångar. Och det var väl mest för att det inte skulle bli en död paragraf att presidenten att det är faktiskt meningen att presidenten kan göra så här. En annan grej, eller vilket jag tycker är nästan bättre exempel, är det att han valde att dra sig tillbaka efter 2 perioder.
Ja, just det.
Okej, han levde ju inte så himla länge efteråt. Och efter det så får vi ju gå fram till andra världskrigets dagar innan någon ställer upp en tredje gång. Därför att det var så att det passar inte sig helt enkelt. Därför att om det räckte med 2 mandatperioder för Washington, så måste det räcka med 2 mandatperioder för vem som helst. Och att det blev en norm. Men det var en regel, men det var en oskriven regel. Sedan då så är det en annan grej då andra världskriget har kommit igång och Franklin Roosevelt har blivit vald 32 och 36. Sedan 1940 så har ju USA inte dragits in i krigen, men han ser ju vart det är på väg, så han vill helt enkelt inte riskera att ge över åt någon som inte liksom för en politik som går ut på att man ska bli förberedd sen då det smäller. Så att han ställer upp till val en tredje gång 1940 och sen även 44, och sen så dör han ju då 45, så att men att det höll alltså till en god bit in på 1900-talet innan någon bröt den där traditionen som Washington hade startat. Och det är ju också ett mått på liksom vilken respekt man hade för Washington på något sätt.
Fantastiskt, vilken ledare alltså, att bara det han säger och det han gör, det är rätt på något sätt sen, och säkert var det klokt också, men det att han, som du säger, drog sig tillbaka så att han var bara 2 gånger, och då följde andra efter på samma sätt, ända fram till 40-talet då, som du nämnde, 1940-talet alltså. Men det här med partier, det var inte, det måste man också förstå, att det var inte på det viset att han var inte, partitillhörigheterna var inte som nu så att säga. De hette demokrater och republikaner, det ena, och federalister, men uppdelningen var inte densamma, eller kan man säga att något...
Nej, det är precis något helt annat, att det här äldsta partiet som fanns var federalister, och sen så småningom, men att det var kretsarna kring som heter Alexander Hamilton och även då John Adams, alltså Washingtons vicepresident och sedan era efterträdare, och sedan och de ville ha liksom någon form av centralstyre, att det skulle inte bara vara att delstaterna sköter sig själva. Och sedan så kommer det en annan grupp i kretsarna kring en som heter Thomas Jefferson, som sen var USAs tredje president. De kallar sig för republikaner, men har ingenting med dagens republikaner att göra. Men grejen är att om man läser i en bok så omtalas de idag som demokratrepublikaner, men det demokrat så var ju närmast ett sån här källsord som federalisterna använde på den för att liksom peka fingrar att ja, men titta, ni försöker göra det till för vanligt folk att bära för dumheter. Aha. Men att själva kallar de sig republikaner, men att så att det blir ju väldigt konstigt om man liksom läser en bok om gamla tider och inte känner till det här, och så att vadå demokrat, republikaner, för nonsens. Man tror ju rätt att det är typ att de har splittrats och blivit två olika partier sen eller något sånt. Men
det är ändå fråga om att staten eller den större, vad ska jag säga, enheten, riket ska styra, eller det ska finnas centraliserad makt, eller att det ska vara ute på delstaterna. Visst är det som ändå är brytpunkten mellan de här federalister och det andra då?
Det kan man säga att det är kring den frågan som de där embryona till de här partierna kommer, därför att man kan också säga att Washington, om man ska beskriva hans partitillhörighet, så jag tror att det minst dåliga sättet att beskriva den saken, att betrakta honom som, eller beskriva honom som obunden under sin första presidentperiod och som federalist under den andra, för att han börjar inse att vi kan inte ha så att varje delstat sköter sig själva. Jag menar, de hade ju egna sedlar och måttenheter, och det var helt knasigt att ett exempel som jag har sett användas flera gånger, att det var så pass stora skillnader mellan delstaterna. Så om en bonde från New Jersey kommer över Hudsonfloden till New York och ska sälja sina varor på en marknad, så var han tvungen att betala tull.
Ja, visst. Ja.
Det låter väldigt konstigt.
Ja, precis.
Och det här, det var nämligen så att det bröt ut ett uppror, Shays Rebellion, alltså Shays uppror bland de bönder som vägrade att betala skatt. De tyckte att det var inte deras grej. Och det var svårt att slå ner den bara med sådana här lokala styrkor. Så att det till exempel, så konstaterar Washington att men om vi har svårt att handskas med trilskande bönder, så vad händer då ifall Frankrike eller Storbritannien eller någon annan stormakt för den delen får för sig att börja kriga mot oss, att ska vi liksom, att hur klarar vi oss då? Och just Washington, så att det handlar inte bara om det här militära, utan han, ju längre tiden gick så blev han också mer intresserad av såna frågor som att vägbyggen, fungerande post och kanaler och sånt, det vill säga sånt som förbinder olika delar, olika områden med varandra. Så att mot den bakgrunden så kan man liksom gott säga att beskriva honom som federalist mot slutet, men från början så ville han ju stå över liksom den här vardagspolitiken, och därför så kan man kanske säga att han var obunden under den första mandatperioden.
Men var hamnar vi då med USA eller Amerika då när han slutar? Har han lyckats skapa en balans mellan det här redan, eller är den processen fortgående sen, alla kanaler, du sa det här som han har tagit, vägar och post och allt där, har det då, vad för slags land är det som finns då när han slutar och sin period?
Vi säger, alltså utvecklingen hade ju inte kommit så långt på väg, för att det här var ju då inte allt för många år efter att man hade överhuvudtaget enats om att få till stånd någon form av fungerande grundlag och arbetsfördelning och allt sånt, men han han visar ju vägen i alla fall, om man säger så. Mm. Men om vi tänker oss nu att britterna kapitulerar 1781 och freden i Paris skrivs 1783, så att det är först 1787 sen som man får till stånd en fungerande grundlag och uppfinner presidentämbete och så vidare. Mm. Sen blir han vald 1789 och sedan blir han vald på nytt 1792. Nu är det låter som han bara ska vara 20 år president. Han var de facto nästan 8 år, för det handlar om att det var
i början av 89.
I början eller slut, ja precis. Så att det var ju ändå ett land som sökte sina former, men han visar ju vägen ganska långt, att vi kan inte bara ha ett sådant här system var de här delstaterna lever skilt för sig helt enkelt.
Mm.
Det som kanske någon undrar ju förstås, att var höll han hus, för Washington DC fanns ju inte på den tiden. Den stan är ju döpt efter honom, men att ja. Började man ju bygga mot slutet av hans presidentkarriär.
Aha.
Och han så att första gången så svor han presidenteden, det var på valborgsmässoafton, jag vet inte om man firar valborgsmässoafton på den tiden, men 30 april 1789, och det var alltså på Manhattan i New York som han svor presidenteden första gången. Och sen den andra gången, så då hade man flyttat den här kongressens verksamhet till Philadelphia, så att det var huvudstad i stort sett mellan, ja, vad blir det, 1790 och år 1800 eller något sådär grovt. Aha, det var ungefär lite mindre än 10 år, så var liksom Philadelphia den här maktens centrum, men att det var som sagt i New York respektive Philadelphia som han hade svurit presidenteden och hållit sina presidentinstallationer.
Just det, och det började så innan. Men han var med om att lägga grunden för Washington-staden då, som skulle bli centrum för makten sen.
Ja.
Mm. Men som person så var han hade ju slavar också, Washington. Det var den tiden, eller hur? Han var ju väldigt förmögen, och det har inte tagit glorian av honom direkt, eller?
Nej, egentligen inte, för att det blir ju... Jag menar, jag tar inte i försvar att han haft slavar, men det var den tidens anda, och det var de flesta av USA:s tidiga presidenter så haft slavar under någon del av sitt. Så att så att han sticker inte ut. Det kanske skulle vara annorlunda om ingen annan president skulle haft slavar, så skulle det väl varit ganska populärt att peka på den saken, men att det var inget i ögonen fallande på den tiden.
Nej, precis. Ja, så var det. Men hur var det med den här tiden mellan självständighetsåret och när han blev president? På vilket sätt leddes landet då? Var det han som ledde det?
Man hade ju nog en sån här kontinentalkongress, eller vad det nu blir på svenska, men att man hade från och med början av 1780-talet, så man kunde vara trygga helt enkelt i sin självständighet, att stridigheterna var över med britterna och allt det där. Och då skapar man någon sån här grundlag, men den var inte som så genomtänkt, och sen efter några år så insåg man att vi måste liksom hitta på något vettigare system för det här, så att det var ganska så staplande och sökte sina former där under 1700, de där åren där i mitten av 1780-talet, och sedan så, och bara en sån här grej att man kan inte ens säga riktigt vad som var en huvudstad, därför att de sammanträdde på väldigt många olika ställen och sånt. Att det är enkelt att hitta på nätet, och ungefär slår man in en sån här Capital of the United States of America, så kommer det en ganska lång lista där i början, att mellan det och det datumet så var man där och där, och sen flyttar man dit och var ett halvår i någonstans, så att det ser ganska rörigt ut helt enkelt. Men redan den där listan så säger ju någonting om eller antyder en brist på struktur, kan man väl säga. Sommaren 1787 så samlas ju då 55 karar och sitter i en stekhet tegelbyggnad i Philadelphia och käftar om hur det här grundlagen ska se ut, och det är liksom kompromiss på kompromiss på kompromiss.
Mm.
Och man tänker sig då deras riksdag, alltså kongressen. Så det var ju så att de här mindre delstaterna så tyckte ju att men alla delstater måste ju ha lika många representanter, och de större tyckte att men det här är för skitsnack, att vi måste ju ha fler eftersom vi har mycket större folkmängd. Och då, det var på grund av den konflikten som man kom fram till att ja, men då ordnar vi det i två olika kamrar, att i senaten så då får varje delstat två.
Mm.
Två senatorer, och i representanthuset så delar vi upp det enligt folkmängd.
Just.
Så att där kan man ju då, vi kan dra en parallell till dagens situation att Wyoming har 600 000 invånare, det är mindre än Helsingfors alltså, och Kalifornien har väl 40 miljoner eller något i den stilen, uppemot i alla fall, och det här, de har två senatorer var. Men Wyoming har en ledamot i representanthuset och Kalifornien har 53.
Mm.
Så att i Wyoming så är det lättare att bli senator än att bli representanthusmedlem.
Ja, just det. Men jag menar, hur man skulle tilltala presidenten till och med, det var ju oklart. Det var inte att man skulle, inne på att de skulle kunna säga majestät, eller vad var det nu?
Det fanns olika varianter som man ska tilltala, eller förslag på varianter. Och mitt favoritexempel, så det kan vara His Elective Majesty, alltså
ja, just det.
Hans valda majestät. Och det där är ju fullständigt, det är fullständigt bizarrt egentligen. Eller åtminstone mitt sätt att tolka det där, att en majestät är ju en kung som har liksom ärvt sitt ämbete.
Mm. Ja,
man kan inte använda hans valda majestät.
Ja, det går motsättning.
Men precis, det är ju otroligt motsägelsefullt, men grejen är ju då att då var det väl så som det nu sägs, Washington själv som konstaterat att man var där för liksom skitsnack, att Mr. President, det säger ju vad det är frågan om, och det räcker.
Men i alla fall, vi får säga någonting om Washington, hur han liksom klarade sig, hur bra var han, vad har du för uppfattning?
Alltså den pondus som han hade så var ju sån, så att han fick styra av ställa ganska ostraffat, men ändå liksom höll en ingen inte högre profil än vad nöden krävde, så att han räknas ju in bland de största presidenterna helt klart. Mm. Alltså att han brukar nog landa på topp tre, det vanligaste, om jag nu skulle ta ett genomsnitt av sådana sammanvägningar, så skulle jag väl säga att Lincoln är den som oftast är etta, och kanske sen då Franklin Roosevelt ofta tvåa, och Washington trea kanske, men att liksom han är nog topp fem i alla sådana här kategoriseringar av det hela. Men att han var ju, det kan ju också vara lätt att han helt enkelt var så pass framgångsrik innan, så att man att det liksom kan väga in i folks bild av honom, för att han var liksom, han kom ju inte från ingenstans direkt, utan det var ju liksom den här landsfadern. Men för all del, alltså, vi kan lite svänga på det här resonemanget att om han skulle vara väldigt dålig, så då skulle ju USA knappast ens ha överlevt som stat helt enkelt.
Ah, okay.
Utan det skulle blivit någon slags röra som skulle ha gjort att engelsmännen skulle ha kollat med fransmännen att om vi ger oss på dem där idioterna en gång till, kan ni hålla er hemma den här gången?
Men alltså det på ett sätt, han var en fantastiskt imponerande person och en ledargestalt. Alltså han hade glorian med sig också. Han var inte bara duktig, men han hade ju det här som du säger, och gjort bra innan. Men alltså, kan det vara så att det kommer att bli mycket svårare att bli en bra president längre fram i historien än det är att vara först? Att då...
Jo, alltså det blir ju mer komplext helt enkelt, hela samhället, och sedan förstås att följa en sån där gigant i spåren, så att det är ju ungefär som om man skaffar en ny flickvän, så att det är ju till fördel ifall hennes före detta var en väldigt taskig typ, och men att om det är någon som har gloria status bland svärföräldrarna, så ligger man ganska risigt till.
Ja, just det. Ja, det, på så vis, ja, för de som kommer efter hade det varit, om han var ännu inte lika stor idol och framgångsrik. Ja, jag förstår. Vi får återkomma till det. Men nästa samtal, det ska handla om hans efterträdare företrädare förstås, John Adams. Vad kan vi säga kort, en teaser om honom? Vad är det för spännande med den? Att just number two, alltså. Det är inte lätt, ja, som sagt.
No, han kom ju aldrig ur Washingtons skugga. Det var en jurist som var uppenbarligen oerhört intelligent, men tjurskallig som fasen och introvert och liksom hade vissa sådana egenskaper som inte är helt lämpliga för att vara en framgångsrik politiker, helt enkelt. Att, ganska sådär nedstämd av naturen och lite trubbig och så vidare.
En dyster kvist alltså.
Precis alltså. Kan man lugnt säga. Väldigt principfast och sådär, men att allt annat än någon sån här folklig extrovert typ. Att i dagens läge skulle han aldrig kunna bli vald till något stort ämbete, tror jag. Alltså, det är inte den personligheten.
Men alltså, utan att avslöja, men han var på gång att försöka. Var det så att han var på gång att försöka bli någon ny kung, eller försöka koppla ihop sig med britterna igen, eller vad?
Det gick rykten om det, men ja. att jag har personligen svårt att tro på just de krönorna, eller den delen av historieskrivande narrativet, därför att han var en så pass utpräglad patriot, så att jag tycker att det går inte ihop med den typ av värderingar som han hade haft tidigare, då han hade varit väldigt antibrittisk, så att det känns inte riktigt
trovärdigt.
Nej, men precis.
Ja. Tillbaka till Washington. Är det en favorit för dig? Ligger han högst upp för dig? Eller är han också bland de tre första för dig? Eller?
Alltså, nu ligger han väldigt högt upp. Men att jag personligen så tycker jag bäst om Franklin D. Roosevelt och Lincoln som tvåa. Då de väl var presidenter, så hade de ju enormt mycket större utmaningar att brottas med än vad Washington hade, och den biten tycker jag ju att man måste väga in. Det kan ju hända att om det skulle ha blivit krig mot Frankrike eller England en gång till, att Washington skulle ha klarat det med glans, men att vi kan liksom inte utgå från det, så att han hade ju såklart, det är tillräckligt stor utmaning att vara med och forma ett nytt land, men att ett inbördeskrig mellan nord och syd, eller att japanerna anfaller Pearl Harbor, så det, jag tycker att det är liksom, det låter tuffare på något vis.
Ja, det är fint, fantastiskt spännande det här. Vi ska gå vidare med nästa president i nästa avsnitt. Så tack Klaus Stolpe så mycket.
Ja, tack själv, vad kul.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.